Det är onsdagen den 8 maj. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss igen. Det har gått 7 månader sedan Hamas angrep Israel den 7 oktober, då över 1300 personer dödades och flera hundra israeler togs som gisslan. Detta utlöste ett krig som har utkämpats i Gaza, där tiotusentals människor har dött, varav många civila. Kriget har ju, som ni vet, uppmärksammats i hela världen och engagerat många människor. Och det pågår samtidigt ett globalt information- och påverkanskrig som utkämpas både i traditionella och sociala medier. Jag misstänker att många som lyssnar i likhet med mig både följer och engageras av det vi har hört från kriget. Och jag tror att många känner ett behov av mer och saklig information vad det är egentligen som händer. Så jag tänkte att vi skulle försöka fördjupa oss lite mer idag. En person som själv medverkar i det här kriget inledningsvis och som ni säkert borde ha hört och sett i samband med det, det är Jonathan Conricus, överstelöjtnant som under krigets första månader var internationell talesperson för IDF, Israels försvarsmakt, och då ofta förekom internationella medier. Numera är han senior fellow vid Foundation for Defense and Democracies i USA. Och han är också min gäst i podden idag. Varmt välkommen hit, Jonathan.
Tack så mycket.
Vi kan börja där kanske. Vad är efter det för någonting och vad har du för roll där?
Efter det är en tankesmedja, Think Tank, som koncentrerar sig på att försöka åstadda skada för olika fiender till demokrati världen runt. Så man koncentrerar sig på Kina, Ryssland, Iran, olika terrororganisationer och försöker vägleda amerikansk utrikespolitik till att vara stark och offensiv mot dessa fiender.
Och vad jobbar du med där specifikt?
Och jag jobbar med Mellanösternprogrammet. Jag fortsätter att bo i Israel och jobbar med dem. De är ju förstås, finns då, kontoren är i Washington. Men det finns många olika folk som jobbar på FDD. Muslimer, kristna, en hel del judar, arabisktalande, farsitalande, hebreisktalande och förstås massor med engelsktalande och andra turkisktalande som då koncentrerar sig på Mellanöstern. Och det jag bidrar med är min erfarenhet i IDF i Mellanöstern, en viss förståelse om terrororganisationer och förstås lite grann om media och det du precis pratade om, mediekrigsföring som blir mer och mer relevant.
Hur kommer det sig att du slutade som talesperson för IDF?
Jo, jag blev uppkallad, eller jag frivilligt kallade upp mig själv den 7 oktober när kriget började. Och under 3 månader så var jag som reservsoldat där. Jag kände att det var viktigt att jag var där och hjälpte till med insatsen. Men efter 3 månader så gick intensiteten ner. Och vi märkte att de flesta amerikanska stora nätverken inte bjöd in oss längre. Att man inte fick airtime på media. Och då tänkte jag att jag måste tyvärr, om jag inte är särskilt nyttig i någon reservposition så är det bäst att jag går tillbaka och fortsätter jobba, försörja familjen. Vilket också är viktigt. Och gick tillbaka och sen började jobba med FDD. Men fortfarande aktiv när det gäller kriget och när det gäller media. Många intervjuer. Sista intervjun på CNN var igår. En intressant debatt med Mehdi Hassan om precis situationen i Rafah, Gaza, PR, Israel, Hamas och allt emellan. Mm.
Det där att sluta mitt under pågående krig, var det ett svårt beslut ändå?
Det jag sa till dem var att jag tycker att just nu är förmågan att göra något nyttigt rätt limited, rätt begränsad. Och att om situationen eskalerar och om IDF får airtime tillbaka när det då går över en viss nivå. Om det händer så är man förstås tillbaka i reservtjänst och beredd och villig att göra det. Men för tillfället så känns det bäst och smartast att fortsätta men från ett mer privat perspektiv.
Okej, vi ska prata mer om informationskriget snart. Vi ska dock få börja med att prata om det militära.
Mm.
Hur bra koll har du på den militära utvecklingen nu när du är tillbaka som reservist igen? Följer du kriget via media som alla andra nu, eller har du egna ingångar så att du vet mer?
Nej, jag har mina egna ingångar, kontakter i armén och på andra ställen. Och förstås genom media också. Men jag lyssnar och läser rätt mycket.
Okej.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Om vi då börjar, terrorgruppen Hamas angriper Israel den 7 oktober. Vilka alternativ var det Israel hade då när han bestämde sig för att svara? Var det självklart att det skulle bli som det blev, alltså det här storskaliga kriget? Eller tror du regeringen också funderade över andra sätt att agera?
Jag tror att man kanske fungerade väldigt kort om andra alternativ, men för mig var det självklart. Det var självklart redan innan 7 på morgonen. Den lördag den 7 oktober. Attacken började ungefär 6:30. När jag såg på min telefon från någon WhatsApp-grupp som jag är medlem i första videon av de där vita Hamas pickup trucks inne i Sderot i en israelisk stad med Hamas-terrorister som beskjuter vilt israeliska civilbefolkningen. Det jag sa till min fru var att detta kommer att bli krig. Då på morgonen visste ju vi förstås inte innan hur farligt det verkligen var, hur illa situationen var. Det visste ju bara några dagar efter när vi förstod hur många israeliska offer, hur många som hade blivit tagna i gisslan, hur många som hade dödats, mördats av de här Hamas terrorgrupperna. Men redan då när jag såg att Hamas hade vågat att komma in i Israel, att attackera, ta sig in i Israel och att de nu sköt vilt på israelisk civilbefolkningen, då tänkte jag att det här kommer att bli krig. Och det jag sa till min fru var att när så fort alarmet är slut, så fort vi kan gå ur vårt skyddsrum, så måste vi gå upp och stryka uniformen därför att det kommer att bli krig och vi går tillbaka.
Du sa att det var självklart för dig, men det var också självklart för Israels politiska ledning, tror du?
Ja, det tror jag.
Okej.
Därför att jag tror att en sån attack, sån svår, sån unprecedented attack mot Israel med såna otroliga nummer av israelisk civila som har blivit dödade, mördade av en terrororganisation, det kan inte gå någon annanstans än att leda till krig.
Mm. I krigets inledning, när du var talesperson, så beskrev du situationen som att Israel har en väl definierad plan. Du sa så här: vi är disciplinerade och fokuserade. Hamas ska slås ut totalt och gisslan ska föras tillbaka hem, sa du till
media.
I vilken grad har de målen uppnåtts hittills?
Inte än. Och Hamas är väl, vi kan väl rent generellt säga 70-80% ungefär av deras militärstyrka, deras militära förmåga är troligtvis omhändertagen eller reducerad. Men Hamas finns fortfarande, deras ledarskap lever fortfarande, de gömmer sig i tunnlar under civilbefolkningen, men de lever fortfarande. Och tyvärr, dessvärre, har israeliska gisslan inte än blivit frisläppta. Så att det mest väsentliga angående gisslan har Israel inte lyckats. Tyvärr, Israel har blivit manipulerad av Hamas, har blivit utsatt för väldigt mycket internationell tryck på sig angående gisslan och angående alla negotiations med det som hade det att göra. Och tyvärr har man inte lyckats med det alls.
Mm. Nu har det gått 7 månader. Går det att göra någon bedömning om när de här målen kan uppnås?
Jo, de kan uppnås rätt snabbt, tror jag. Om Israel verkligen går in i Rafah och fortsätter stridsföring på en högre intensitivitetsnivå, så tror jag man kan ta hand om Hamas i Rafah på 2 till 3 månader. Det första steget kommer ju vara förstås att få ut civilbefolkningen så att man kan stridsföra ordentligt med Hamas. Det kommer ta tid. I Gaza City tog det ungefär 1 månad eller 3 veckor att få ut civilbefolkningen. Det kommer nog ta lite mindre att få ut civilbefolkningen från Rafah, men när det väl händer så tror jag det handlar om 2 månaders stridsföring. Men sen kommer det ta månader och kanske mer än det att verkligen utplåna Hamas och all deras militära förmåga. Så att det handlar om månader, minst månader, kanske mer än det, av stridsföring i Gaza. Tills man når det första steget av det som Israel måste göra i det här kriget är att utplåna Hamas och deras militära och administrativa kapacitet.
Hur vet man när det är gjort?
Bra fråga. Det vet man när jag tror det bästa indications kommer att bli när man ser att civilbefolkningen och civila ledarskapet i Gaza vågar att jobba tillsammans med Israel. När de inte är rädda för Hamas längre och när de inte tror att Hamas kan komma tillbaka och ta kontroll igen, och när de då vågar kooperera med Israel i att ha kontroll över Gazaremsan, att de då tar kontroll, att civilbefolkningen, att klanstrukturen och civil society tar tillbaks kontroll över Gazaremsan, då tror jag det kommer nog vara det viktigaste svaret, när man då förstår att de förstår att Hamas är borta.
När det gäller Island, hur ser du att det målet kan uppnås? Kommer det ske genom att de rent fysiskt fritas av IDF, eller kommer det ske att Hamas helt enkelt är så pressade så man efter förhandlingar kommer släppa Island?
Jag tror inte Hamas kommer släppa Island, utan jag tror att de kommer nog försöka hålla på Island tills det är för sent, både för Island och för Hamas, dessvärre. Och det jag har sagt inom IDF och till andra också är att jag tycker att vi måste koncentrera oss på att frigöra gisslan oss själv. Ja, vi själv gör det genom militär aktivitet. Att vi gör det så snabbt som möjligt och att vi försöker, trots att det kommer vara väldigt farligt och trots att chanserna att verkligen lyckas rädda gisslan troligtvis inte är höga. Troligtvis så finns de bakom många sprängdörrar och många booby traps och många farliga i väldigt svårt försvarade områden under jorden, alltså i tunnlar. Och det kommer vara väldigt svårt att få ut dem. Men jag tror att det är den bästa chansen att få tillbaka våra gisslan.
Skulle man kunna tro att Israel skulle acceptera en lösning där gisslan friges men Hamas ändå finns kvar som ett potentiellt terrorhot?
Nej, jag tror inte det. Efter den 7 oktober tror jag inte att man kan acceptera att Hamas fortsätter att finnas i Gaza. Utan Hamas måste utplånas. Deras politiska och militära organisationer måste försvinna. Annars så handlar det bara om att man inbjuder en 7 oktober kanske om 1 eller 2 år i framtiden.
Hamas är ju, som vi sa inledningsvis, det är en terrorgrupp, det är inte en reguljär krigsmakt på det sättet. Vad betyder det när man bekämpar dem?
Det betyder att det svåraste är att förstå vem är en stridsförare och vem är civil. Det är det svåraste man har på stridsfältet. Att, om man kan ju till exempel titta på Hamas, deras video som de har publicerat på deras social media, ser man ju killar, unga killar i sportkläder, civilklädda med civila skor och civila kläder, som springer omkring med granatgevär och AK-47 och sprängladdningar och allting, som då skjuter och stridsför mot israeliska trupper. När de då blir dödade, då är det ju förstås att de visas utan uniform och utan militärutrustning, och då räknas de som civila. Problemet är det svåraste för en reguljär armé i tätbefolkat område. Det är att förstå vem är ett hot och vem är inte ett hot. Och många gånger är det ju så att fienden, Hamas, använder sig av civilbefolkningen både som human shields, mänskliga sköldar, men också att man klär ut sig som civila och sen använder det att man ser ut som civila i sin krigsföring, vilket gör det väldigt svårt för en militär att verkligen attackera och stridsföra mot de som är fienden och inte stridsföra mot de som inte är fienden.
Mm. Jag tänkte fråga lite om Hamas perspektiv också, för jag antar att du som officer har till jobb att också sätta sig in i det. Mm. Hur tror du man från Hamas ledning tänkte sig utvecklingen efter 7 oktober?
Det är en intressant fråga som lite ny information har blivit tillgänglig på sistone, där det då handlade om att Hamas hade en plan som verkligen handlade om att erövra Israel och att de delade upp olika delar av Israel som de då tänkte framtiden att de skulle kunna klara erövra Israel och sen verkligen kontrollera. Och de till och med nominerade olika Hamas-ledare och olika palestinier i Gaza att bli governors av framtida områden där de då trodde att de skulle härska. Intressant, verkligen delirious, hur man nu säger det på svenska.
Ja, inte särskilt realistiskt låter det som.
Nej, men otroligt egentligen att de tänkte att de skulle kunna lyckas att invadera Israel och erövra, besegra IDF och erövra. De var definitivt utrustade för lång stridsföring när man då till exempel tittar på deras pickup trucks. Alla var ju, de var ju fulladdade med sprängämne, minor och ammunition, lite vatten, nästan ingen mat, men lite vatten och massor med sprängämne som de då tänkte komma in med och använda för både offensiv krigsföring och sen defensiv krigsföring, alltså att ta erövra land och sen så försvara det. Så otroligt intressant och väldigt fantastiskt tänkande från Hamas perspektiv. Men det verkar som att det var deras strategi. Man vet ju att de ville, att de siktade, att de ville försöka komma till södra Judea, alltså Västbanken, och köra in till Hebron till exempel och då bevisa att Hamas frigör så kallat både Gazaremsan men sen att de har kapaciteten att komma till palestinier i södra Judea som är kontrollerat av Palestinian Authority. Det skulle då varit en stor medievinst för dem. Men rent generellt deras plan enligt deras ord som då har blivit sagt många gånger på arabiska och till och med på engelska av Hamas ledare både politiska och militära. Planen är att utplåna Israel. Planen är att besegra Israel, utplåna Israel, döda judarna och något som är rätt lik en ISIS-plan, det som ISIS hade, Daesh hade för Irak och Syrien, att bygga ett kalifat. Inte ett regionalt kalifat utan något som är begränsat för det de kallar för Palestin och att göra det där.
Mm. Det du säger nu, det är en ny uppgift för mig och det låter ju tämligen sensationellt. Meningen var alltså inte att göra ett enskilt angrepp och sen retirera eller stupa som det nu blev utan att helt enkelt hålla kvar erövrat territorium och fortsätta krigsföringen därifrån.
Just det.
Okej. Hur försörjs Hamas just nu med materiel eller har Israel lyckats strypa underhållsvägarna?
Inte än och dessvärre är tunnarna som har grävts av Hamas och andra palestinier under Rafah in till Egypten. De tunnlarna är fortfarande öppna och Israel har inte täppt till dem än. Det är därför också det är väldigt viktigt för Israel att verkligen gå in i Rafah, ta kontroll över omgivningen och sen se till att gräva och förstöra de tunnlarna. För att det är ju Hamas, det är deras strategic supply. Så nu för tiden har Hamas det nog rätt svårt att få se sig själv med mer vapen och det de behöver för sin stridsföring. Men det man kan vara rätt säker på är att om Israel inte tar hand om de tunnarna så är det bara en tidsfråga tills Hamas kan igen få se sig själv med vapen, vapendelar, sprängämnen, raketer och så vidare och fortsätta sin stridsföring sen i framtiden.
Det är alltså Hamas som har kontroll över tillförseln från Sinai. Egyptiska myndigheter har inte koll på det.
Egyptiska myndigheter tjänar en hel del på det. Det finns säkert en hel del egyptiska officerare som tjänar på smuggelekonomin genom Sinai. Och egyptiska myndigheter tror jag skulle kunna göra mycket, mycket mer för att begränsa det. Men det finns troligtvis inte en tillräckligt med tryck på Egypten eller deras myndigheter för att verkligen göra det. Men än så länge så tillåter egyptierna, och de har tillåtit det för flera år, 10, 15, nästan 20 år har dessa tunnlar, mer än 20 år faktiskt, har dessa tunnlar varit öppna och vapen har forslats genom Egypten in till Gaza. Och det som förstås måste hända är ju att de tunnlarna stoppas och att alla dessa kopiösa mängder av vapen som har blivit smugglade in till Gaza, att det hindras både i Egypten och sen att tunnlarna förstörs.
Mm. Israel gör allt för att skydda civila under den militära operationen, sa du också som presstalesperson i oktober förra året. Nu är ju uppgifterna om döda civila osäkra eftersom de kommer från Hamas. Vi vet inte om de är sanna, vi vet ju inte hur många som dödas av Hamas och så vidare. Men det verkar ju stå klart i alla fall att många, många tusen civila har dödats. Hade deras död gått att undvika på något sätt, tror du?
Oh ja, det är klart att de går att undvika. Om Hamas hade haft en annan strategi och inte använde dem som mänskliga sköldar, eller om civilbefolkningen hade blivit tillåten att fly till exempel till Egypten, då hade säkert 80-90% av alla civila som troligtvis har dött i ett resultat av krigsföringen, då hade de säkert kunnat bli räddade.
Mm.
Det är definitivt, inget tvivel om det. Men förstås många som säger att de bryr sig om civilbefolkningen och att folk dessvärre blir dödade i stridsföring och som är väldigt snabba på att kritisera Israel när det gäller det. Jag tror inte faktiskt att de verkligen bryr sig om civilbefolkningen, för att hade det varit så att folk verkligen bryr sig om att folk inte skulle bli utsatta, då hade man sagt till Egypten: du är snäll och öppnar gränsen. Vi bygger en flyktingfacilitet här nära gränsen. Vi, världen, ser till att förse med vatten och mat och allt som behövs. Och sen när striden är slut och när den här terrororganisationen är besegrad, då ser vi till att folk kan komma tillbaka och bygger vi upp Gaza igen. Men jag tror verkligen inte det handlar om att folk, organisationer, regeringar verkligen bryr sig om civilbefolkningen, utan det handlar om andra saker.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Israel, Egypten och Hamas har ju förstås ett ansvar, men givet hur de har agerat, hade Israel kunnat agera annorlunda för att undvika civila dödsoffer?
Rent generellt så tror jag att Israel, och jag jämför, många år så arbetar jag som foreign relations i IDF. Så jag har talat och varit i kontakt med rätt många arméer. USA, England, Frankrike, Tyskland, de har lite grann erfarenhet. Med svenska militären också, men på en annan kapacitet, de är massor av FN-styrkor. Så jag tror att jag kan bedöma lite professionellt Israels strategier och taktik och protokoll, hur man strids för, och jämföra det med andra militärer. Och det jag tror är att Israel är mycket försiktigare, mycket mer professionell än vilken som helst annan militär i stridsföring. Definitivt när man jämför området där vi strids för och det hot som finns mot israeliska civilbefolkningen och hur komplicerad själva battlefield är. Och om man, även om man litar på Hamas nummer. Och även om man tror att mer än 30 000 har blivit dödade i Gaza. Enligt israeliska nummer så handlar det minst om 13 000, kanske 14 000 Hamas stridsförare som Israel har dödat. Så att det handlar ändå om en ratio som är mellan 1-2 eller 1-3. En stridsförare gentemot 3 civil. Hur hemskt det än låter, och det är förstås hemskt när folk som inte är stridsförare dör i stridsföring eller i resultat av det. Men om man jämför det med andra länder och deras stridsföring efter andra världskriget, i moderna strider, i tätbefolkad urban terrain, då är de israeliska nummerna ändå mycket, mycket bättre än någon annan militär. Och detta har sagts av amerikanska och brittiska militära experter som är israelvänliga. Det är inget tvivel om det, men de är modiga nog att säga det. Att den sorts krigsföring som Israel gör är mer professionell och mer försiktig och har mer respekt för international humanitarian law än vad deras egna militärer har gjort i både Irak, Afghanistan och i andra områden. Det som jag tycker är så synd är att Israel inte bedöms med samma måttstock som andra militärer och att man glömmer vem som attackerade, vem som började, vem som använder människor som mänskliga sköldar och att man inte verkligen vill se hur svårt det är för Israel att försvara sig själv utan att dessvärre också få civilbefolkningen inblandad.
Mm. Jag förstår det du säger om Rachen, men det är ju fortfarande så att om de här 35 000 döda, om det är 15 000 som består av Hamas-anhängare, så talar vi ändå om tiotusentals döda civila. Det är ju i sig ett absolut tal. Varje människoliv har ju ett absolut värde.
Mm.
Och det finns ju naturligtvis ett val att bedriva krig och inte bedriva krig. Israel anser det nödvändigt att bedriva krig, du anser det nödvändigt att bedriva krig. Finns det någon gräns för antalet civila offer när det så att säga inte blir legitimt längre att fortsätta kriget?
Ja, det kanske finns en sån gräns, men återigen, det jag ser på är faktiskt inte den gränsen, utan det jag tänker på är att israeliska civilbefolkningen ska kunna bo i sina hem säkra bakom internationella gränser. Och att de ska kunna bo i sina hem utan att det finns ett hot på andra sidan gränsen med Hamas-terrorister som tänker komma in och våldta och mörda israeliska civilbefolkningen. Och om det tar flera månader och om det tar år att åstadkomma, jag tror inte Israel har ett val. Och måttstocken är inte hur många så kallade civila som blir påverkade. Det är faktiskt Hamas. Det är deras ansvar vad de gör med sin civilbefolkning. Israels ansvar är att försvara sig själv. Den israeliska regeringen och försvarsmakten, deras uppgift är att se till att israeler kan leva i säkerhet i sina hem. Det är det handlar om från mitt perspektiv. Och Israel fortsätter att stridsföra enligt humanitär lag. Men om våra fiender envisas med att använda människor som kanonfoder istället för att försvara dem, då är det deras ansvar. Och jag tycker att hela konversationen som liksom vänder på logiken och anklagar Israel för att försvara sig själv och resultaten av det att de försvarar sig själv. När det var Israel som blev attackerat på 7 oktober som du började podden med och Israel som försvarar sig mot en terrororganisation. Att sen Israel blir befrågad om hur många och vad är limit på non-combatant casualties. Det är tyvärr inte den relevanta frågan. När besegras Hamas? Hur snabbt kan det ta? Och istället för att kritisera Israel så borde världen runt omkring kritisera Hamas. Det är de som använder deras egen civilbefolkning som mänskliga sköldar. Hade Hamas haft en annan strategi, hade de inte använt civilbefolkningen som mänskliga sköldar, så hade ju kanske bara 10% av de som redan har dött blivit påverkade. Men det är ju inte så, utan den perversa situationen är att Hamas gör just det därför att de vill att frågan ska vara: hur många civilbefolkningar vill Israel döda? Hur många räcker det med? Men det är ju inte det handlar om. Därför att det var inte Israel som började kriget och Israel försöker faktiskt bara försvara sig själv.
I en intervju i DN nyligen sa du att vi i svenska medier, jag tänker att du säkert menar andra medier också, inte kräver ansvar av palestinierna. Hur stort ansvar ska vi utkräva av civila i ett krig? Hur ska vi i medierna tänka där?
Ja, jag förstår sig inte till hur folk ska tänka. Men,
nej, men vad menar du?
Jo, det jag menar är att rent generellt, när det handlar om konflikten, när det handlar om den israel-palestinska konflikten och det oerhörda stöd som både Palestinian Authority får och som Gazaremsan får, till och med från, eller väldigt mycket från Sverige, och där man kräver så oerhört lite. Man forslar in pengar, utrustning, mat, allting som behövs och finns i Gazaremsan, det levereras av international community. Men vad för krav har man på palestinska ledarskapet? Vilka krav har man om demokrati? Vilka krav har man om ansvar för det man får? Vilka krav har man över till exempel att inte vara korrupt? Sverige bidrar ju oerhörda summor till Palestinian Authority. Var är kraven om att inte vara korrupt? Var är kraven om att upprätthålla law and order? Om att ha ett rättväsendesystem? Om att ha civila rättigheter, politiska rättigheter? Mahmoud Abbas, han blev ju vald, han är på sitt 18:e eller 19:e år av en 4-year term. Varför sägs inget om det? Var är kraven på palestinierna om good governance, of lack of corruption, om mänskliga rättigheter? Det är det jag menar när man talar om att vad jag känner och många israeler känner som verkligen double standards när det gäller om konflikten. Att det är okej att kräva miljontals grejer från Israel och att verkligen ha en oerhört hög måttstock för allting som har med Israel att göra. Men när det handlar om palestinierna, att försvara sina egna, att ta ansvar, att palestinska ledarskapet tar ansvar för sina aktiviteter mot Israel, så är det nästan som att man helt glömmer att fråga, vilket ansvar har ni?
Vi ska återkomma till hemmafronten i Israel. Och så. Bara en fråga till när det gäller civila offer. En nyhet som fick stor uppmärksamhet i veckan, som jag tror många har läst, det rörde påstådda fynd av massgravar i Gaza. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, de skrev så här: "We are horrified at details emerging from mass graves recently unearthed in the Gaza Strip. Over 390 bodies has been discovered at Nasser and al-Shifa hospitals, including women and children, with many reportedly showing signs of torture and summary executions, and potential instances of people buried alive. Vet vi någonting om vad som har hänt här?
Jo, ja, det är ett typiskt exempel av mycket som är så fel med olika FN-organisationer, och du citerade en av dem, men det finns andra som är medvilja och hjälper med Hamas-narrativet i Gaza och med hela hur saker och ting rapporteras i media. Det jag vet baserat på open source intelligence och det IDF eventuellt kom ut med, jag tror det var 3 dagar, vilket är alldeles för sent, men 3 dagar efter de här första rapporterna kom ut, var att faktiskt bevisade med video som palestinier hade filmat ungefär 2 månader innan bredvid Nasser-sjukhuset i Khan Yunis, där de filmade själv att de nu gräver massgravar. Därför att de inte har kapacitet att begrava ordentligt vanligt, att det fanns så många lik och offer, och att de själv gjorde det. Och IDF har sagt kategoriskt, vi har inte grävt några massgravar, vi har inte avrättat någon, det är förstås stridsföring, och Hamas combatants, stridsförare, har blivit dödade av Israel, men ingen torture och ingen som har blivit begravd levande. Punkt. Och det att det får sånt otroligt support, och att det finns så många medieorganisationer och internationella organisationer, NGOs och FN, som är så snabba på att peka finger på Israel, men inte prata om vem som kontrollerar Gazaremsan, hur Hamas, hur grym Hamas är mot sina egna palestinier som de skjuter när de försöker komma och få mat, eller som de skjuter och avrättar när de motstår Hamas, och förstås hur grymma de är mot israeler, hur de avrättade israeler, män och kvinnor och barn, och hur de våldtog och allt annat som bara är tecken på hur grymma de är. Men sakligt svar, inte gjort av Israel, grävt av palestinier. Det finns video på det, och om någon av våra lyssnare vill kolla upp det, så överstelöjtnant Nadav Shoshani, som är den nuvarande talespersonen för IDF, skrev en tweet eller på X om det, där han också visade den videon. Så man kan gå och titta på det om man verkligen är intresserad av sanningen, så kan man gå och titta på det.
Ska återgå lite till det som sker i kriget just nu. Vi har tagit upp Rafah redan nu, då där det verkar pågå och strider just nu. Ett stort antal flyktingar har begett sig dit. Vad är det för konkret man försöker uppnå där från IDFs sida? Är det någon form av slutstrid mot Hamas ledning, eller vad är det som sker?
Vi kan säga så här, att om så länge Israel inte erövrar eller besegrar Hamas bataljoner i Rafah, så kan kriget inte avslutas. Och så länge som Hamas fortsätter att finnas i Rafah, så kommer det göra det möjligt för Hamas att återuppbyggas så fort israeliska styrkor drar sig ut ur Gaza. Och så länge Israel inte tar hand om tunnlarna under Rafah, så kommer Hamas kunna fortsätta att förse sig själv med vapen, vilket inom några månader, kanske ett år, säkert kommer mena att vi kommer ha krig igen eller en annan Hamas-attack. Dessvärre, när Israel väl kommer gå in i Rafah och besegra Hamas där, så menar det tyvärr inte att kriget kommer ta slut, utan det kommer vara en viktig del i stridsföringen, och det kommer vara viktigt för Israel att göra det. Men jag tror inte det kommer vara det sista i kriget, utan när Hamas besegras i Rafah, så kommer det fortfarande finnas olika Hamas-förband, mindre, men fortfarande finnas runt om i Gazaremsan, i Khan Yunis, i Gaza City och i andra områden. Och det kommer vara fortsatt stridsföring, säkert på en lägre nivå, men det kommer vara fortsatt stridsföring. Förhoppningsvis, kanske kan det bli den sista största striden i Gazaremsan och i det här hemska kriget som har tvingats på Israel nu sen den 7 oktober.
Hur är läget i Gaza City just nu? Har IDF säkrat det? Eller?
Det är säkrat ett svårt ord att använda när man pratar om när man strider mot terrororganisationer och non-state actors, därför att Hamas använder sig av civilbefolkningen, och det deras stridsförare gör är att de gömmer sig bland de civila, gömmer sina vapen i hus och moskéer och skolor, och då när IDF kommer in, antingen så gömmer de sig eller så strider de. De som strider dödas vanligtvis, men sen när IDF drar sig tillbaka för att stridföra någon annanstans i Gazaremsan, då ser man ju Hamas-killarna igen ute på gatorna med sina vapen som de då har gömt i civila hus. Så att tala om kontroll vore vara fel, utan det är mer så att man har gått in, man har, jag tror, inflicted a lot of damage on Hamas och deras militära kapaciteter och deras infrastruktur i Gaza City, men man har inte besegrat alla Hamas-terrorister eller ledare än.
Mm. För det här är ju en fråga. En reguljär armé som har de enorma förluster som Hamas haft, alltså 50% eller 70% av vad det nu kan vara, den upphör ju att fungera. Men Hamas, även kringskurna förband utan samband med ledning och så här, de fortsätter strida eller tar upp vapnen igen.
Ja.
Det är så.
Det är det, och jag tror det kommer ändras när Israel får tag på Yassinwar och Mohammad Def, de två mest viktiga ledarna av Hamas. När det väl händer, när de antingen fängslas eller dödas i krig, och när det finns bilder på deras på vad som har hänt, deras öde, då kommer det nog ha en viss effekt på olika Hamas-medlemmar som tills dess kanske tror att de kan fortsätta stridsföra mot Israel och kanske tror att de kommer bygga kalifatet och kanske tror att de kommer erövra Israel. Att de fortsätter att strida. Men jag tror att det kommer ändras när Israel väl når olika milestones. En av dem blir angående Yihyeh Sinwar och Mohammad Deif.
Var befinner de sig inne i Gaza och leder striderna nu?
De gömmer sig under civilbefolkningen omringade av israeliska gisslan i tunnlar.
Parallellt med striderna så pågår det också vissa förhandlingar. Tidigare i vår har det talats om eventuella vapenvilor. Vad är det som har hänt där på sistone? Här tror jag att många har haft svårt att hänga med. Vad är Israel respektive Hamas inställning till en eventuell vapenvila?
Här måste jag tyvärr ge massor av beröm till Hamas. Därför att Hamas har varit väldigt smart i att förstå olika trycket som Israel är under. Relationerna mellan Israel och USA och pressen då som finns världen runt på Israel att slutföra kriget och att praktiskt taget ge sig. Och jag tror Hamas har förstått det väldigt väl och sen negotierat enligt det. Och det Hamas vill åstadkomma är att ge tillbaka en del av gisslan för att avsluta kriget och principiellt vinna. Att för dem, om de fortfarande finns vid slutet av kriget, när de har kapaciteter och en viss struktur, menar det att Hamas vinner. Och det de försöker åstadkomma är att få slut på kriget genom att ge tillbaka några av gisslan. Det Israel säger är att nej, ni kommer inte få slut på kriget och vi vill besegra Hamas militärt och som en administrativ organisation. Och om det är kravet att slutföra kriget så går vi inte med på det. Det är really the heart of the matter. Det är det handlar om. Och allt annat är bara negotiations och positioning. Rafah är också en del av det, tyvärr. Och man såg ju direkt att när Israel väl laddade upp med tank, med pansarfordon på väg till Rafah, då helt plötsligt så kom Hamas med att oh ja, vi håller med, vi accepterar. De accepterar ett bud som inte fanns, som inte var relevant, som inte fanns på bordet om något som Egypten och Qatar hade kommit upp med, men något som Israel inte hade godkänt alls. Så det var att de accepterade något som inte fanns att godkänna. Men det som man fortfarande väntar på är att Hamas ska godkänna den offerten som man har gett tillsammans med USA och också Egypten faktiskt. Men Hamas har fortfarande inte svarat positivt på det.
Förlåt, vad är det för någonting? Bara så vi missar det. Vad är det de har fått för något erbjudande?
Det erbjudande är olika detaljer, men det väsentliga är att Israel säger att vi kan göra en viss paus i stridsföringen, men att så fort den pausen är över fortsätter vi med stridsföringen tills vi besegrar Hamas. Och det Hamas säger att nej, vi vill ha garantier att Israel inte fortsätter stridsföra efter en lång paus är över.
Men hur förhandlar man med en part som man vill upphöra existera? En sån part kommer ju aldrig gå med på någon förhandlingslösning.
En sån part kommer inte gå med på någon förhandlingslösning, punkt. De är inte där för att förhandla. Hamas, deras strategi är att utplåna Israel. Det är det de finns för. Det är det de drömmer om. Det är det deras charter och dokument och tal och raison d'être handlar om. Att förinta Israel och att döda alla judar i Israel. Det är det Hamas handlar om. Så att frågan är inte om hur man behandlar och hur man förhandlar med dem när det är om gisslan. Hur förhandlar man med en sån organisation som bara vill utplåna Israel?
Du beskrev lite informationskriget tidigare. Där gör jag samma bedömning som du gör, i alla fall i ett svenskt perspektiv. Att Hamas har stora framgångar där. Så tillvida att Hamas, eller i vart fall Palestinas perspektiv, oftare används på bekostnad av det israeliska perspektivet. Du här har ju varit ditt jobb, du har säkert funderat jättemycket på det här. Varför har det blivit så?
Det är en stor fråga.
Ja.
Varför är det så? Det är ingen lätt fråga. Men om vi gör det telegrafiskt. Jag tror säkert att folk när de väl hör mitt svar så de kanske inte tycker om det så mycket, men jag säger det ändå. Mycket handlar faktiskt fortfarande i 2024 om gammal gedigen eller ny modern antisemitism. Och det är inte så att Israel är perfekt, och det är inte så att Israel bara gör vad som är rätt, och det är inte så att Israel inte gör misstag. Vi gör massor av misstag, men vi är ett demokratiskt land, law and order society, som är omringat av terrororganisationer som vi strider för att bara finnas i vårt egentliga hemland. Och det finns väldigt många, miljontals eller miljarder, jag vet inte hur många, som fortfarande inte tror och tycker att judarna ska ha ett hem att bo i. Och sen så länge som den orsaken finns, att man inte tror att judarna har rätt till att ha sitt eget hemland och bo där i säkerhet och ha sin egen militär och kunna försvara sig, och att man inte har rätt att finnas i sitt egna land, det är grunden till problemet. Och sen så utvecklas det till BDS, och det utvecklas till massor med kritik mot Israel och en väldigt fientlig media mot Israel, som är väldigt snäll och kramig när det gäller palestinierna, deras krav, hur mycket de lider, deras offersituation och allt som stöder palestinska krav gentemot Israel. Så jag tror att, ärligt talat, väldigt mycket har att göra med gammal eller ny antisemitism. Gammal antisemitism, precis som det samma antisemitism som ledde till förintelsen och andra världskriget. Och en ny sorts av judehat som har mer med islam och araber och palestinier att göra. Men det är en av orsakerna. En annan orsak är att jag tror att Israel hamnar på fel sida av många djupa trender i västerländskt samhälle, där liberal society, woke och anti-colonial och anti-white establishment, alla de känner det att det är naturligt att också gå emot Israel, att Israel är precis på fel sida om allt det. Och jag tror att det påverkar hur Israel skildras väldigt mycket. Jag tror att det påverkar hur många unga europeer och amerikanare känner om Israel. De kanske inte vet så mycket om konflikten. De kanske inte har brytt sig om att läsa historia om det judiska folket, eller om Israels historia, eller om palestinsk historia. Men de känner att de vet att Israel är fel och att palestinierna har rätt. Och att Israel är starkt och att palestinierna är svaga. Och de har sin uppfattning om det, och sen är väldigt, väldigt engagerade om det. Men bottom line, det hade varit underbart om medien hade reflekterat situationen och striden mellan Israel och Palestina på ett mera professionellt och balanserat sätt. Där man inte direkt går på det gamla slitna narrativet av att Israel är en stark förtryckare och de stackars palestinierna är små och inte bär något ansvar och ständigt måste försvaras av världen och media.
Jag har pratat med flera personer som har besökt Israel sedan kriget började, och då har jag fått höra av dem att det finns en utbredd upplevelse, och det är ju lite vad du säger också, att omvärlden, och i synnerhet vi i väst, inte förstår landets situation just nu. Att många israeler finner det obegripligt att många i väst, som de uppfattar det, tar Hamas sida. Att man nästan upplever, man tillhör ju väst, man känner nästan ett western betrayal här. Alltså, är det en utbredd upplevelse att man helt enkelt känner sig missförstådd och förrådd av den del av världen man tillhör?
Jag tror att israeler känner sig rätt ensamma. Man känner sig ensam, och jag tror det är svårt för många israeler att förstå. Många israeler som har ett väldigt västerländskt tankesätt, som är liberala, som försöker nå europeiska och judeokristna ideal, som koncentrerar sig på konst och vetenskap, demokrati, och som försöker och tror och vill leva liv som man gör i Skandinavien, i Kanada, i USA och i Västeuropa. Och många identifierar sig som europeer eller västerlänningar, men efter den 7 oktober känner sig kanske många att man är rätt ensam. och att trots allt man gör och trots allt det positiva som Israel kommer med och trots alla försök man gör att bli en del av den historien, bli en del av den kollektivet, när det väl menas och när det väl är viktigt, så känner man sig rätt ensam mot något som israeler egentligen känner är rätt uppenbart ett monster. Hamas är ett monster. Det är en monsterös, om det är det rätta ordet på svenska, organisation. Som det enda de bryr sig om är att utplåna Israel, att mörda judar. Och de gjorde det, tyvärr lyckades de lite med det på den 7 oktober. Och världen och alla som bryr sig om det egentligen har ju fått ett tillfälle att se vad Hamas verkligen är. Och även efter det händer, och då israeler tror att ja, men det här borde ju vara nog för att folk runt om i världen skulle förstå vad det är för utmaningar vi strider mot och vad vi måste försvara oss mot. Men även det räcker inte. Och då finns det många israeler som tänker, okej, men vad räcker då? Hur illa ska det bli för israeler och för judar tills folk verkligen förstår och har mer sympati för Israel? Men som Golda Meir sa, och jag tycker det är rätt idag, the world doesn't have a lot of sympathy for, the world has a lot of sympathy for dead Jews, but I prefer not to be a dead Jew and not to have so much sympathy.
Du är snart klar, jag tänkte bara ställa några frågor om den israeliska inrikespolitiken. Premiärminister Netanyahus regering var ju väldigt kritiserad innan kriget.
Jo då.
Du sa i en intervju i DN nyligen att du tyckte han skulle avgå. Varför det?
Därför jag tycker att krigsföringen och politiken innan kriget har varit oerhört negativa för det israeliska samhället. Och jag tycker att han, premiärministern, och hans regering bär direkt ansvar för den kolossala förlusten på den 7 oktober. Och jag tycker att politiken i Israel, den policy som de har är fel. Att de inte förenar Israel mot gemensamma hot, utan att de istället gör andra grejer som inte är produktiva. Och det är därför jag har sagt det, och jag tycker att ju snarare dess bättre. Det Israel behöver är att vara förenat under en sionistisk, liberal, stolt ledning som prioritiserar att fortsätta bebygga Israel, försvara sig, att ha jämställdhet i israeliskt samhälle där alla är del, där alla tar del, både med rättigheter men också med ansvar. Att vi börjar och använda och promote human capital och delar av israeliska samhället som inte än är del av den fenomenala successhistorien som Israel är i marknadskraften. Och jag pratar speciellt om den arabiska befolkningen och om de ultrareligiösa i Israel, som är två grupper israeliskt samhälle som fortfarande inte riktigt är med i historien. Och för framtiden tycker jag att det är oerhört viktigt att det förändras. Kriget här kan vara ett tillfälle för det att förändras. Att israeliska araber känner sig mer connectade till själva succéhistorien som Israel, och att andra delar av den judiska befolkningen också tar del, produktiv del av det. Och det behövs enighet, det behövs alltså unity. Och det behövs en politisk ledning som verkligen prioritiserar det och inte andra saker.
Skulle en annan regering i Israel betyda någonting för kriget när det gäller hur det förs och vilka mål man har i kriget?
En annan regering kanske skulle ta mer initiativ och våga gå på de olika fiender som tyvärr finns runt om Israel, som Iran har byggt. En annan regering kanske vågar verkligen gå till källan av så mycket som är fel i Mellanöstern, och det är Iran. En annan regering kanske kommer att säga att nej, vi tänker inte befinna oss i en situation där Iran utvecklar kärnvapen och kan använda det eller hota använda det mot Israel. Och en annan regering kanske kommer att ha tillräckligt med internationell stöd för att verkligen hålla Iran ansvarigt för det de gör mot Israel. Men tyvärr har det inte hänt än. Och om folk som lyssnar tänker, ja, hur länge kommer det här pågå? Hur länge kommer vi hålla på med krig i Mellanöstern med Israel och deras grannar och länder som är 1000 kilometer från Israel, till exempel Iran? Jag tror att så länge som Israel inte tar itu med Iran och deras strategi att bygga proxyorganisationer, att förse dem med vapen och att föra indirekt stridsföring mot Israel. Så länge Israel inte tar itu med Iran så kommer vi fortsätta bo i ett rätt hemskt område. Men om vi tar itu med Iran så kan många underbara saker utvecklas i Mellanöstern och vi kan säkert nå fred med många arabiska och muslimska länder.
En sista fråga, och det gäller en tvåstatslösning där Israel då, enligt tidigare mönster, erbjuder land för fred som det ibland kallas. Finns det på bordet ur ett israeliskt perspektiv fortfarande eller är det helt orealistiskt givet vad som har hänt?
Jag tror det finns på bordet, men det som är väldigt orealistiskt är för tillfället, med vem ska vi göra fred? Det är så många som i västvärlden, inklusive amerikanska presidenten och de flesta europeiska länderna, när man går och pratar om two-state solution, men inte frågar frågan, okej, vad vill palestinierna? Utan, alltså, som jag ser det som så oerhört arrogant och kolonialistiskt tänkande. Att man kan sitta i Washington, Stockholm, London, Paris, Berlin, Madrid och andra ställen och säga att nej, situationen måste lösas bara med den här lösningen som vi tycker om. Men sen så frågar man inte palestinierna, vad tycker ni? Vad vill ni ha? Hur ser ni slutet på konflikten? Och ett sätt att fråga palestinierna det är ju att se, vad skulle ni rösta? Det är förstås, det finns inga val i palestinska samhället därför att det inte är ett demokratiskt samhälle. Men det görs ju opinionsundersökningar. Och när man frågar, när palestinier frågar palestinier, vad skulle ni rösta om det var fria val nu? En månad sen så hade Hamas vunnit 74% i så kallat Västbanken i Judea och Samarien och 63% i Gazaremsan. Alltså en oerhörd vinst för Hamas. Och det är efter den 7 oktober, efter det är klart att för alla att vad Hamas vill åstadkomma. Och trots det säger en överväldig majoritet av palestinier att den politiska idén som vi tycker om är Hamas idé. Vilket talar om genocide och utplåning av Israel. A one state solution. Och därför tycker jag att det är så otroligt detached from reality. Att man kommer att prata om two state solution now. När palestinierna tydligen inte alls pratar om det. De pratar om en one state solution och de bara väntar tills tillräckligt tryck är på Israel för att ge med sig på det. Kort sagt, tyvärr, trots att jag röstat hela mitt liv för olika fredslösningar. Tyvärr tror jag inte att det är relevant just nu och att det finns många, många månader, kanske år av krigsföring tills vi kan komma till en politisk fredsslutning som vi förhoppningsvis kommer att komma till.
Mm. Och det får bli slutord för nu hinner vi inte mer. Stort tack Jonathan Conricus för att du gästade mig idag.
Tack så mycket.
Och tack också förstås till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Misstänker att det finns många synpunkter och åsikter om det här. Men också om ni har idéer och förslag på vad vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara att mejla till ledarsidan@svd.se. Imorgon är det ju torsdag och Kristi Himmelfärd, så då tar vi lite paus. Men vi är tillbaks igen på fredag. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.